Och kära vänner, det är inte så lätt att kort säga något om Aspras historia och vad vi bör värna inför framtiden. Så för en gångs skull så har jag skrivit ner här i löpande text vad jag ska säga, så jag vet vad det jag säger. Och att jag ska försöka hålla mig inom de där minuterna då som jag har pratat om. Okej, vi börjar tidigt. Från det att Aspöarna runt omkring med landhöjningen successivt steg upp ur vattnet för länge sedan, så har vi haft runt omkring oss, har det formats ett landskap i samspelet mellan naturens krafter och människans nyttjande. Från början kom man hit bara för säsongsfiske. Vartefter steg land så pass att det blev lite kreatursbete. Man blev vartefter bofast och man kunde börja vartefter odla. Men vattnen, växterna, träden, betesmarkerna, åkrarna, det var underlaget för försörjningen. Och det måste skötas och det måste underhållas. På så sätt fick man sin mat, sin ved, sina byggmaterial. Och det gällde att det här samspelet mellan människans bruk och naturen fungerade långsiktigt. Den som är intresserad kan i Folkets skrift, som du också nämnde, läsa olika exempel på hur man under historien varit mycket medveten om att man inte fick överexploatera det här landskapet. Till exempel hur många djur man kunde ha som kunde försörjas med bete och så vidare. Det har alltid varit knappa resurser. Vinterfoder till djuren, avkastning från åkrarna, få upp matfisk ur sjön, få dricksvatten i torrperioder och så vidare. Men man har alltid försökt vara kreativ. Och det är vi ju idag också, inom parentes. Då till exempel dricksvattenprojektet som minskar trycket på grundvattnet. Så kreativ har man alltid försökt att vara. Det var också tydligt hur man historiskt var tvungen att samarbeta. Var och en kunde inte bara sköta sitt. Exempelvis var det viktigt att hitta gemensamt bruk av vägar, stigar, dricksvattenkällor, landningsplatser och så vidare. Några viktiga historiska hållpunkter, och det kommer att bli överlappningar här successivt. Det blir fast bosättning troligen kring 1200-1300-tal. Och vi har skriftliga belägg från två gårdar här ute från mitten på 1500-talet. Kronan, alltså staten, ägde gårdarna från början, men i mitten på 1700-talet så friköptes de. Landskiftet på 1860-talet och fiskeskiftet på 1900-talet får vi höra mer av Johnny om en liten stund. Och moderniseringen, ja, vi kan notera till exempel motorbåtar ungefär 100 år sedan, 1915 någonstans, telefon början på 30-talet, elektricitet slutet på 40-talet. Okej. Resultatet av det här historiska brukandet med fiske, boskap, jordbruk, det blev det natur- och kulturlandskap som vi har runt omkring oss här idag. Alltså landskapsbilden, hur det ser ut. Men också dess soundscape, som vi säger i forskning ibland, alltså ljudlandskapet. Alltså hur det låter med tystnad, naturljud och så vidare. Det är det här landskapet som är grunden idag för att Aspö med kringliggande öar är mycket attraktivt för oss. Eftersom jag forskar med inriktning mot friluftsliv, reservat, allemansrätt, naturturism, så ligger det nära till hands att fundera just över upplevelselandskapet. Upplevelselandskapen har vuxit fram under de senaste 100-150 åren. Om man hade haft den här träffen här på Aspöja för 100 år sedan, så hade erfarenheten av besöksnäring sannolikt i första hand hängt ihop med hur det såg ut inne i Arkösund. Där byggde Norrköpings överklass sina villor, de seglade för nöjes skull. Längre in i skärgården fanns många ångbåtsbryggor och ett antal pensionat för turisterna och så vidare. Men den här tidiga turismen påverkade inte Aspö så mycket. Här utvarade för 100 år sedan de traditionella näringarna med fiske, jakt, boskap och jordbruk som gällde. Men vartefter blev det en del fritidshus, inte minst byggda av sådana som vuxit upp som barn här ute men sedan flyttat till land, till exempel Folkesjö som du nämnde. Vartefter blev det en del skjutsande av sportfiskare innan det fria handredskapsfisket kom. Och vartefter började en del sälja fisk i Arkösund. Successivt blir fritidshusen fler och fler. Och idag är Aspö, som ni vet, också ett viktigt besöksmål. Här finns numera restaurang, uthyrningsstugor, gårdsbutiker, naturstigar, lekplats för barn och till och med en liten utställning. Att det ser ut som det gör här, vårt natur- och kulturlandskap, är grunden. Inte bara för att folk vill bo här året runt, utan är också grunden för att det är ett populärt ställe för fritidsboende, och ni vet vilka hisnande priser det har blivit när det gäller fritidsboendet eller boende överhuvudtaget. Och precis som på så många andra håll så växer även intresset, inte minst bland seniorer, för att göra om tidigare fritidshus till året runt boende. Hur landskapet ser ut är också förstås underlag för besöksnäringen. Besöksnäringen i Sverige utvecklas rekordsnabbt. Den beräknas årligen omsätta omkring 250 miljarder, sysselsätter runt 100 000 personer i Sverige. De här upplevelsevärdena finns inte kvar för bofasta, fritidsboende, distansarbete eller besöksnäring om inte det här natur- och kulturlandskapet vårdas. Och då är vi tillbaka till hur det skapats. Bofast befolkning som håller landskapet öppet med betande djur, att man håller brygger, sjöbodar och hus i skick, att man håller sig till det bebyggelsemönster och stilar som historiskt vuxit fram. Avrundningsvis har jag fem stycken punkter som jag anser är viktigt för att värna det här historiska. Det första, vad som händer med Östersjöns miljö, med vattenkvalitet, fisktillgång och så vidare. Det här är något som vi bara i liten utsträckning kan påverka, men det är klart att vi ska försöka. Dämpa vår klimatpåverkan, försöka fixa till gäddbåtmarker och så vidare. För andra, att vi har en klok fysisk planering. Där vi tillsammans med myndigheter och lagstiftning har kommit överens om övergripande riktlinjer för hur landskapet där ute kan förändras och hur det inte bör förändras. Alltså att man i lugn och ro funderar på hur natur- och kulturlandskapet ska användas, förändras och bevaras framöver. Och jag anser liksom många andra att i de funderingarna ska lokalbefolkningen ha mycket att säga till om. I Aspergas fall har vi också en mycket bra grund i den fördjupade översiktsplan som gjordes på 1990-talet och aktualiserats för några år sedan, men som kommunen senare inte ville ha kvar. Och för det tredje, att det finns en hyggligt stor bofast befolkning året runt, så att det verkligen upplevs som en levande skärgårdsö. Det fjärde, att landskapet fortsätter att varsamt brukas med de traditionella näringarna. Betesdjur som håller landskapet öppet, att man håller hus i skick, inte gör nya vägar över åkrarna, inte låter åkrarna växa igen. Försöker få så mycket lokalt vinterfoder som möjligt, att man sparsamt och eftertänksamt planerar för eventuellt nya hus och är rädd om den biologiska mångfalden. Och det femte, att vi håller kunskaperna vid liv om vår kulturhistoria. Och här har vi en mycket bra grund i Folke Sandells skrift som sagt var. Så sammanfattningsvis, vi bör bevara och vara rädda om hur det ser ut här. Den natur- och kulturlandskap som vuxit fram under många generationers arbete och som nu i första hand är ett upplevelselandskap. Upplevelselandskapens kvalitet är även fortsättningsvis grunden för att Aspberga kan leva vidare. Om det inte såg ut så här, om vi inte har det här landskapet, så finns det ingen anledning för seniorer att bo här eller för folk att distansarbeta här. Det finns inte någon orsak för folk att åka hit och besöka den här ön. Men för att det landskapet ska bevaras så krävs bofast befolkning, gårdsbruk, god fysisk planering med eftertanke och varsamhet. Och avslutningsvis, folk har skrivit bra på ett ställe så här. När människor lever i enlighet med naturens lagar och villkor och med varsam hand utnyttjar det som naturen ger, så skapas också skönhetsvärden som ett kvitto på att man har gjort rätt. Ett kulturlandskap har skönhetsvärden av ett slag som inte naturen kan skapa sig själv. Vildmarken har sina kvaliteter, men kulturlandskapet har andra. Naturen på Aspberga har mycket av denna kulturlandskapets kvalitet. De små åkrarna mellan bergknallarna, slottermarkerna, beteshagarna, lundarna, hällmarkerna, landställena med sina gisthagar, brygge och sjöbodar. Tack! Thank you.